Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag läst som heter Copy-paste. Hur vi härmar USA mer än ever. Mitt emot mig, välkommen Mats Erik Nilsson.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig.
Jaha, okej. Okay. Helt oförberedd.
Ja, jag vet. Ja. Men då blir det som bäst.
Ja, jag är nyhetsjournalist från början. Jag har jobbat med det i flera decennier. Och sen 2007 så halkade jag in på att göra något helt annat. Jag stod på en badstrand på Gotland, jag och min brorsa. Och han köpte glass och så började vi titta på innehållsförteckningen. Och så såg jag att det var en extremt lång innehållsförteckning. Så undrade jag vad det är som har hänt egentligen här. Så att jag började nysta inte bara den där glassen utan moderna livsmedel överhuvudtaget. Och så skrev jag en bok som heter Den hemlige kocken som blev rätt känd då. Som handlade om alla tillsatser i maten och hur svårt det är att vara konsument kan man säga. Och sen har jag skrivit 8 andra böcker om mat och vin på lite liknande tema.
Granskande.
Ja, precis, precis.
Och om vi kommer in på den här boken, Copy-paste.
Ja, precis. Och det är inte, den är egentligen inte alls i samma stil som de andra böckerna. De andra böckerna är ganska hårt granskande kan man säga och driver en tes rätt tydligt.
Det är inte copy-paste alltså på de idéerna?
Nej, det är inte copy-paste på de idéerna, precis. Utan den här gången är jag kanske lite mer tillbakalutad. Alltså jag har fortfarande ett ärende och en liksom, tanke och en idé kring det hela förstås. Men det är till exempel inte så att jag är emot allt amerikanskt, att jag förespråkar en bojkott av alla amerikanska inslag. En hopplös kamp för övrigt. Utan det är mer att egentligen började det för, vad kan det vara? 4 år sedan eller någonting. Högst 5. Men 4-5 år sedan så började jag se liksom i min egen vardag. Ofta börjar mina böcker kan man säga så att jag hittar någonting i min närmaste omgivning. Så börjar jag bli intresserad av det och liksom ibland lite förundrad och förvånad och sådär och förbryllad. Så börjar jag samla exempel på hur amerikaniserat Sverige egentligen är. Olika typer av inslag. Så att i min telefon i programmet Evernote där så bara la jag ner i sådana klipp. Liksom. Det kunde vara vad någon sa. Det kunde vara en skylt på en affär, en restaurang. Det kunde vara ett tidningsartikel förstås, ganska många. Sådär. Sen så började det där växa. Sen till slut hade jag liksom 100 sådana och 200. Och jag tror att om jag kollar idag så har jag över 700. Någonting sånt. Så att någonstans där så började jag tänka, men man kanske skulle skriva en bok om det här. Alla de här sakerna bildar ju tillsammans ett mönster.
Precis, och det här handlar ju bland annat om språket, men inte bara om språket.
Nej.
Att vi så att säga att vi använder amerikanska termer i svenskan.
Språket är väl, om man pratar med folk, särskilt om man pratar med journalister eller andra som håller på med språk i sitt jobb, men inte bara sådana personer, utan så det är i alla fall väldigt lätt att om man säger amerikanisering så halkar man in på språket direkt. Och det är därför de första, jag tror det är 3 kapitlen, handlar om det. Men och att det är det som många tycker är så uppenbart, liksom att det finns enormt mycket amerikanska uttryck i svenska och att många är närmast halvspråkiga liksom och så. Men boken handlar ju, jag ville verkligen inte bara skriva en språkbok, utan jag tror totalt till 17 kapitel och 3-4 där i början handlar om språk och resten om andra saker.
Mm. Jag tänkte vi ska komma in på andra saker, men bara för att ge en överblick, jag ska nämna några av kapitlen. Dels då språken som handlar om den första, men sen också olika fenomen, mat, ett kapitel som heter gangstrar och skolskjuter bland annat, om lite om kriminalitet. Och
ja, både kriminalitet och kriminalpolitik.
Ja, precis. Woke-kultur, synen på sex, MeToo.
Och på slutet där finns det också vetenskap, utbildning och sånt. Egentligen så tycker jag att det finns ju väldigt många exempel i boken. Och jag har ju då alla de här exemplen som jag har samlat ihop och jag har försökt väva ihop så att det ska bli en intressant historia att läsa. Men egentligen är inte de enskilda, varje litet enskilt exempel det intressanta, utan jag tycker att det intressanta är mönstret som de bildar. Och att det är det som har liksom fascinerat mig, och just det där att i stort sett allt kommer från USA idag. Det näst sista kapitlet handlar ju om det som inte, jag liksom ställde mig själv frågan, men allt kan ju ändå inte komma från USA. Och när jag skulle skriva, det var nästan svårast att skriva, för att då fick jag verkligen tänka efter, alltså vad är det som inte gör det utav samtida fenomen?
Mm.
Och det kanske säger någonting i sig.
En sån tanke jag fick är ju, det finns väl en risk också när man skriver en sån här bok eller när man också tar upp det ämnet, att man uppfattas som att här kommer någon gnällspik och ska hålla på och gnälla om, men kom igen, häng med i tiden.
Mm. Ja, jag tänkte också på det ganska mycket, särskilt om man är 67 år som jag, då är det liksom gnällig gubbe liksom. Och jag har inte fått den reaktionen så mycket, jag har kanske försökt att hantera det i hur jag har skrivit och hur jag har lagt upp det. Och jag är, som jag skriver redan i förordet, att det är ingen lista över grejer som jag har gått och retat mig på. Jag är inte förbannad över inomhusmössor eller trasiga jeans eller något annat. Liksom. Utan det är verkligen inte så. En sån, eller att folk har firat Halloween eller att det är Black Friday eller vad det nu är. Liksom. Utan essensen av boken är väl egentligen mer så här, att om man hämtar allting från ett enda land och en enda kultur, är det risk att man missar någonting någon annanstans från. Och dessutom, kan man verkligen kopiera och klistra in allting i en svensk kontext, kan det uppstå problem där. Det är väl liksom det som är temat för boken. Liksom. Inte att gnälla över olika samtida fenomen. Liksom.
Mm. Och jag tycker också det är spännande kring, för att i Sverige, och det är väl som vet väl de flesta om, att vi ändå någonstans har sett upp, vi har ett gott öga till USA som sätter som storebror någonstans. Men jag tycker också det är intressant att till och med folk som jag själv känner och så här, som aldrig ens har varit i USA, har en sån positiv, alltså så att det är så starkt någonstans.
Ja, det är väldigt starkt. Och det är väl också det att en del av i styrkan är ju att det finns, alla kan hämta någonting liksom. Som jag skriver i boken, alltså allting från, om man tar politiskt, allting från högerextremister till radikala feminister eller allting från gängkriminella till generaldirektörer. Alla kan hitta liksom någonting. Så att det är en hyfsat stor bredd liksom, man kan ösa ur och hämta amerikanska förebilder från liksom.
Mm. Jag tänkte en sak till jag tänkte upp innan vi går in lite mer i boken. Det här med att de senaste åren så har det ju ändå skett någonting med, om man pratar om USAs varumärke, som ett varumärke då på, så att säga, globalt, med hela Trump, och det har inte gått så bra, och det är väl polariserat. Alltså det har gått sämre än bakåt i tiden så att säga.
Mm.
Är det någonting som du har tänkt på eller kan det påverka liksom, att det inte bara är lika positivt kanske som det har varit i lika stor utsträckning?
Ja, fast det verkar inte påverka det här så mycket. Även under den tiden som Trump härjade som värst som president så var det inte så att då hämtade man istället anti-Trump-budskap och sådär. Och det var alltså jag känner inte att det egentligen på något vis påverkar det hela. Utan det, egentligen är det en paradox att USA är ju i rätt stor utsträckning ett problemfyllt land, en supermakt på lite dekis och sådär. Mm. Och ändå har en sån kraft, särskilt om man tänker kulturellt i vid mening, populärkulturellt men kulturellt överhuvudtaget, som gör att vi kan bli så påverkade ändå trots att det är mycket som inte verkar funka.
Mm, mm. Ska vi börja prata lite om språket då?
Mm.
För det är ändå intressant. Och här, ja, du berättade själv att du började liksom anteckna mer och mer och samlat på dig och sådär. Du har jättemycket exempel.
Mm.
Men kan du beskriva lite hur du har sett det, liksom hur det ser ut? Alltså hur mycket kommer in och vad är det vi tar efter och hur dyker upp?
Ja, det finns ju lite olika teman kring det där. Ett är ju att det amerikanska språket, det är ju... Man kan ju säga att det är engelska, fast det är ju amerikanska det handlar om. Det kan man bara lyssna på hur de flesta uttalar, och särskilt yngre. Det är ju knappast den engelska som jag fick lära mig i skolan en gång för länge sedan. Utan det är ju liksom, och det amerikanska samtida uttryck som också slår igenom. Något som är slående, och det är väl kanske att slå in en öppen dörr, men det är ju att det är ett statusspråk. Liksom att, och det kan man ju se ganska tydligt liksom att... Ja, det är coolt med ett amerikanskt. Och det kan man ju märka, ett sätt som man ser det som jag tycker är extremt tydligt, det är när forskare, politiker, andra som blir intervjuade, företagsledare, andra, om de blir intervjuade i en tidning eller i något medium, så säger de först ett amerikanskt uttryck och sen säger de samma uttryck på svenska direkt efter, som att liksom förklara uttryck. Så att uppenbarligen var det inte så självklart så att man kunde bara säga det rakt av, utan man måste också förklara det. Och då, varför hade man det amerikanska uttrycket från början när man först dessutom måste komma med förklaringen direkt efter? Jo, ja, därför att det har hög status som gör att det låter lite bättre, lite mer samtida, lite modernare, lite coolare att använda det amerikanska uttrycket. Och någon kan säga, en forskare, ja, det här problemet kan bli så här down the road i längden eller någonting sånt. Och det, sånt har jag rätt många exempel på. Eller att man bara använder, istället för att säga valuta för pengarna, så säger man bang for the bucks eller något sånt där.
Mm, mm.
Och så, som en sån krydda. Mm. Så det är väl liksom en sak förstås. Jag skriver ju boken också om, ett kapitel där handlar ju om när det som börjar språket, att det är inte så att jag tror att vi har börjat och låna in ord igår direkt, utan till exempel engelska har vi ju, de första engelska låneorden är från 1200-talet och sen har vi lånat ungefär 6000 ord sen dess.
Mm.
Och det allra mesta kom väldigt mycket direkt efter andra världskriget, och då var ju USA en supermakt på uppåtgående som hade så att säga vunnit kriget och allting sånt, och då kom det som många uppfattar som, om man pratar med lite äldre personer om amerikanisering, så ja, du menar liksom typ rockmusik, jeans, hamburgare, Elvis, sånt där. Nej, men min bok handlar väldigt lite om det egentligen, utan den handlar ju om den amerikanisering som är just nu. Mm. Men då kom det en massa ord också förstås. Men jag tycker att det som sker nu de senaste decennierna är mycket, det kommer väldigt mycket mer, och om man pratar med många yngre, men inte bara yngre, så är det liksom typ hälften engelska och hälften svenska. Så att där har skett en stor, det har skett en väldigt snabb utveckling där.
Ja, och du nämner också det här med exempel jobbtitlar.
Ja.
Som är mer och mer på engelska. Man undrar liksom vad det handlar
om. Ja, det är oftast liksom en sån här förkortning, CEO eller bara en liksom. Men sen finns det ju alla möjliga varianter där. Det är klart att om man har en platsannons och så har man en sån amerikansk jobbtitel, så låter företaget kanske lite märkvärdigare än vad det är och sådär. Mm. Så att det ingår ju i den här liksom att man kan pumpa upp statusen genom att använda amerikanska.
Ja, det är ju någonting med det, status och också slagkraftighet.
Ja.
När man använder ett sånt ord som bang for the bucks, det är också använt. Mm. Det känns ju slagkraftigare än
att få en valuta för pengarna.
Ja, nej, precis. Så det blir ju liksom en retorisk, ett retoriskt knep ibland.
Ja, absolut.
Just den här slagkraftigheten. Mm. Det med statusen är ju intressant, att det blir... Att man har, att det
säger ja, det har ju så hög status att om du, alltså att tala om att jag är faktiskt inte så bra på engelska i något socialt eller jobbsammanhang, det är inte jättemånga sociala poäng. Att säga så här, kan vi inte köra det här på svenska istället?
Nej.
Eller finns det någon översättning av den här? Du har ju gjort studier som jag skriver om där, till exempel man har låtit läkare få instruktion på engelska och på svenska. Och de fattade ju mer och gjorde det bättre om de fick på sitt eget modersmål än om det var på engelska. Särskilt om det var någonting som var lite mer avancerat. Och det är ju liksom om man har en konferens på jobbet och det finns en amerikan och 49 svenskar, så garanterat att konferensen kommer vara på engelska. Och då kommer ju i grupparbeten så kommer ju svenskar att prata engelska med varandra förmodligen. Och sådär. Istället för att den personen hade kanske tolk eller sådär. Eller någonting. Ja, men det skulle vara om det kom från en annan språkgrupp. Så att en syrier där, så hade ju såklart den haft tolk. Liksom.
Ja, det är ju märkligt, men undrar om det är typiskt svenskt eller om det försiggår någonstans där när man har en som pratar engelska så ska man
Ja, jag är liksom inte mätt. Man ser ju en del språk som där alltså språkområden som har som i sig har högre status än vad svenskan har då, franska till exempel, eller så pratar ju företrädare för de länderna oftare i intervjuer sitt eget språk istället för att försöka hacka sig fram på, man hamnar ju ofta i underläge när man inte pratar sitt eget språk, så om man är svensk till exempel och inte har bott i USA och verkligen behärskar amerikanska, har varit där mycket, så är man ju alltid sämre än när man pratar svenska. Och pratar man då med någon från ett engelskspråkigt land, en amerikan till exempel, så hamnar man ju liksom omedelbart lite grann i underläge. Men det är ju liksom på något vis, eftersom det har en sån hög status också då bland svenskar, så är det ju väldigt få som säger att, ja, som jag sa då, att ja, men kan vi inte ta det här på svenska istället i något jobbsammanhang, utan snarare är att man delvis spelar att man är bättre på engelska än man är.
Och när det gäller språk, du tar ju också upp mycket exempel från att det kommer in i journalistiken till exempel, att det dyker upp mycket ord, kanske utan att förklara så att man räknar med att folk ska förstå.
Ja.
Har du några sådana exempel?
Ja, alltså förr i tiden så var ju på radio och tv så var man ju väldigt noga med att översätta och i tidningar liksom. Men nu utgår man ju från att folk kan engelska bättre, och det kan man väl också, det stämmer ju säkert också, men frågan är om alla hänger med och hur mycket engelska man egentligen kan. Jag har ju något exempel i boken där reportage i P1 liksom handlar om hur polisen stoppar sådana här visitationskontroller. Polisen stoppar folk på gatan och gör liksom ingripande mot dem då som kontroller. Liksom. Och det heter det i där stop and frisk. Och det förklaras inte, det ordet frisk. Ja, det är hyfsat ovanligt ord ändå. Det betyder muddra då på svenska. Men det var liksom aldrig förklarat. Och det är klart att jag var tvungen att slå upp det då. Men om man lyssnar på inslaget så man fattar väl ungefär vad det handlar om. Men som jag skriver i boken då, så finns det rätt mycket att man då tvingas förstå lite mer ungefärligt. Man fattar ungefär liksom. Och ibland så kan ju vara ett ord som är oförklarat som är väldigt centralt i rubriken eller någonting annat som man inte riktigt förstår. Och då blir det ju ännu större problem. Då kanske man inte förstår hela grejen. Men vanligtvis tror jag att man vänjer sig vid att man har inte riktigt, men kan ringa in det ungefär. Och ibland är det kanske totala missuppfattningar. Jag hör ofta, ganska ofta när jag pratar med folk och det kanske tänker lite mer på det här nu eftersom jag har jobbat med boken då, att det är ganska mycket missuppfattad engelska också som florerar. Liksom. Man slänger in ett amerikanskt som man tycker uttryck och så, ja, men, så tänker man efter, liksom, ja, men, det där skulle aldrig en amerikan säga. Det är bara en svensk-amerikan så att säga som gör det.
Har du någon sån?
Ja, det var någon.
Du har många i boken.
Det var någon alldeles nyligen som det inte står i boken, men någon som jag hörde alldeles nyligen. Det var någon som, hon pratade, vi var på en en vinmässa och hon pratade om att det brukar vara så dålig mat på såna här ställen. Alltså man har svårt att hitta någon bra mat, det är väldigt mycket bra vin, men maten är ju inte så kul liksom. Så då sa, kallade hon det för att det var mycket waste food. Jag tror hon menar junk food, men det låter som att det var något slags återvunnet skräp som hade liksom grävts upp i papperskorgarna. Men jag tror inte att, ja, det var bara ett litet exempel, men rätt ofta hör man sådana liksom som, ja, en slags tavelträff. Man förstår väl ungefär vad det menas, att det var ingen bra mat, men kanske ändå inte helt rätt.
Mm. När man tittar exempel på nyord bland annat så är det ofta, kan man hitta ord som kommer från engelskan.
Mm.
Finns det några så här, någon kvantitativ data eller mått, eller att man ser att hur mycket ord som kommer in, alltså som då blir nya i...
Just det jag inte har sett, det finns säkert sådana som räknar och mäter det också, men den som... Det som jag har utgått ganska mycket från är en bok från en kvinnlig engelska professor som har ju då räknat alla orden från de första låneorden och fram till 2010 då hennes bok kom ut. Och då, det är hon som har kommit fram till att det är ungefär 6000 ord totalt som har införlivats i svenskan då, eller som används i svenskan.
Fram till dess?
Ja. Och sen har det kommit ännu fler. Och ett problem när man gör den typen av mätningar som språkvetare är ju oftast att man, det är inte när någon första gången sa någonting någonstans, för det, hur har man kunnat registrera det, utan det är när någonting första gången skrevs. Och första gången är ju inte alls samma sak som att det kommer i svang i, liksom bland allmänheten. Som till exempel, som jag skriver i boken, sådana ord som cool eller... Ja, många andra ord som är väldigt användbara nu och som sägs av de flesta idag kan liksom dateras till 60-talet eller 50-talet eller sådär. Och det var knappast jättemånga som sa det då. Din fråga var ju liksom hur mycket som kommer in och sådär. Ja, det finns ju registrerat efter när man då kan ha det första belägget att då någon gång var det någon som hade skrivit det där.
Mm.
Och sen huruvida det liksom används allmänt är ju liksom lite svårare att bedöma och sådär.
Alltså precis, det är väldigt olika också hur mycket det fäster och hur mycket folk använder. Det är en lång skala säkert.
Ja.
Men det, här har man ändå sett att det handlar om ord från engelskan så att säga. Och inte,
nej, det är från engelska. Men det, och sen är det väl också att tidigare så var det lite oftare, det var vanligare att orden gjordes om. Att det blev ett översättningslån. Och nu är det vanligt att man bara tar ordet rakt av. På engelska. Men ett översättningslån kan vara som tree hugger, som för trädkramar, här säger vi på svenska då.
Just det.
Då har man översatt det till en svenskt ord, och då är det den som inte är jättebra på engelska kan ju lättare förstå ordet. Men idag så tar vi orden mer rakt av liksom. Man kan på radion höra till exempel, eller står det i en artikel, att det var ett mugshot. Som en sån här förbrytarbild som polisen tar. Utan att ordet förklaras, utan det bara står rakt upp och ner. Och då förväntas man begripa det då.
Andra sammanhang sådär, bara för att ge exempel. Jag tänker på, sale heter det ofta istället för rea. Nu för tiden inom liksom handel. Har du några andra exempel på liksom ytor där det också amerikaniserat språket? Där
det, ja, men där är ju en bra exempel. Alltså just sale kanske inte, det är ju på något vis så extremt vanligt nu, så det liksom känns ju väldigt inarbetat. Men just företagsreklam, skyltar i affärer, så där kan ju vara genomgående på engelska. Eller på webbsidor, liksom man ska köpa någonting i webbshop, så kan ju hela... I stort sett allting står på engelska. Det är ju mer praktiskt för att då kan ju även den som är engelskspråkig kunna använda det. Men man förväntar sig då att veta vad en massa olika klädesplagg heter på engelska och sånt där. Jag sökte förresten, det var ganska roligt, jag skulle köpa ett linne. Och jag sökte på det vid något tillfälle och så tänkte jag, man gick inte hitta något. Det verkar vara helt ute. Jag sa till min fru, liksom, det är bara jag som vill ha ett linne. Man ska ha en t-shirt, men linne finns liksom inte. Så insåg att det heter tanktop numera på svenska. Och då fick man ju många med fler träffar. Så att det är ju ett sånt exempel. Och kan du, just när man ska köpa typ kläder eller annat på nätet, så är det väldigt liksom amerikaniserat.
Mm. Man tänker också hela den digitala utvecklingen som har pågått de 20 åren. Och sociala medier och så vidare som ofta är. Många begrepp och fenomen har ju kommit från de här plattformarna som har blivit kommit in. Och där, jag kan tänka mig att mycket amerikanska Facebooka och scrolla och allt det här det som man gör där.
Ja, ja absolut. Ja. Men den andra ytan, jag gick runt i ett kvarter här innan jag gick upp och ringde på dörren, så finns det några restauranger som ligger här, och all det mesta kommunikationen där är ju också på, alltså det är ju liksom side orders,
ja,
allting sånt, va? Och där har ju också skett ett på ganska lång tid har det skett ett skifte från att franska var i matspråket. Det fanns väl man kunde säga mycket på svenska också förstås, men när det skulle vara liksom fint och det som då på det viset var coolt, var ju då var det ju franska uttryck som gjorde att man höjde statusen på maträtter och sådär.
Mm.
Som dessutom kanske var franska från början. Men nu har ju det i väldigt stor utsträckning tagits över utav amerikanska. Inte bara på liksom typ hamburgerbarer och sådär, utan även på det som på engelska då kallas fine dining.
En då given fråga, om jag ska ta rollen som Järvens advokat, är ju förstås också, det är väl många ord som är bra och användbara, eller hur? Eller?
Jo, ja, men ibland så är det väl liksom kanske det att vi använder något engelskt ord eller amerikanskt ord för någonting som vi har kanske ett bättre ord på svenska för, eller i alla fall lika bra. Sen finns det väl andra gånger där, alltså det klassiska är väl att det har kommit en ny företeelse. Jag skriver i boken, när bandy kom, sporten bandy från engelskan band, då tog man både sporten och ordet.
Mm.
Ja, här var det någonting man inte hade spelat förut. Så inspirerades man det, importerade den sporten, så började man spela bandy.
Mm.
Och då kallar man det för det. Det känns ju rätt naturligt att göra. Om man inte kommer på något nytt ord. När det är nya företeelser. Men nu, så det som man kan se nu är ju att det inte bara när det gäller nya företeelser. Selfie är ju ett exempel som du säger. Det är ju hyfsat ny företeelse då.
Mm, jag får med att det kom i ordet, men det kanske var jag som...
Vad då att det kom?
Det fenomenet med att man börjar fota sig själv, att det kom samt...
Att ordet kom, ja. Det finns ju inget annat ord för det. På
självporträtt möjligtvis.
Ja, ja, men det är ju mycket vidare ord som kan betyda allting. Så att om man säger att man tog en selfie, så fattar alla vad det betyder.
Ja.
Och
så i det fallet är det ganska bra.
Ja, ja visst, absolut. Mm. Men sen kan ju, som jag skriver i boken, att sen bör ju vi använda engelska och amerikanska ord för... Jag har en kille på radion som säger det, han kallar långfingret för mellanfingret efter engelska då. Där fanns det ju, och där språkforskare brukar det för arvord, sådana liksom riktigt gamla ord som urorden på något vis, som det brukar ta ganska lång tid innan de påverkas, eftersom de sitter så fast i handen, den här långfingret. Men även ett sånt ord kan vara påverkat. Och där fanns det ju redan ett ord som funkade rätt bra.
Och jag också för mig att du har några exempel, jag minns inte dem i huvudet nu, men också något exempel som, där det nästan egentligen finns flera alternativ i svenskan, men som har tagits över av ett amerikanskt ord som gör det mindre nyanserat.
Precis. Till exempel, alltså, en del hävdar ju så här, att kanske lite oreflekterat, att orsaken till att vi har pratar så mycket engelska eller amerikanska är för att det är ett bättre språk. Mm. Det är ett rikare språk. Det finns mycket bättre ord där. Vissa grejer, det går inte att säga på svenska. Man måste säga liksom 4-5 ord för ett, och det räcker med att bara smacka dit med ett enda amerikanskt ord, så är du hemma. Fast så går det absolut att hitta. Empower är ett ganska bra sånt uttryck. Vad heter det på svenska? Man måste nog lägga till rätt många ord för att få till det. Men finns det också det omvända?
Exakt.
Blunda kan man inte säga med ett ord på engelska. Gapa kan man inte säga med ett ord på engelska. Orka kan man inte säga med ett ord på engelska. Ett annat exempel som jag har tagit från Svenska Dagbladets språkkolumnist Sara Lövstam är unna. Att unna någon något blir också en lång harang på engelska. Så att det finns ju åt båda hållen, eller... Ett dygn är ett ganska bra svenskt uttryck som man måste säga då, 24 timmar eller något sånt där. Ja, det går åt båda hållen. Så att vårt språk är inte så uselt som det kan verka.
Är det en myt?
Ja, det kanske. Är lite det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Great.
Jag tänkte vi skulle prata lite om ett andra då fenomen som du tar upp i boken. Jag kan hoppa lite då, men jag hoppar till synen på sex. För jag tänkte det kanske var många lyssnare som blev intresserade när vi sa det.
Det är också alltid spännande.
Ja, är det någonting som du har påverkat eller kommit från USA och påverkats?
Ja, alltså det, jag skriver om lite olika infallsvinklar på det där. Men dels finns det ju det här som ibland dyker upp, liksom det sprids via sociala medier, deras syn på vad man får visa, vad man får säga, där det är liksom en sån amerikansk puritanism som dyker upp och delvis dubbelmoral. Man kan på Instagram visa egentligen hur sexiga bilder som helst så länge som man inte ser en bröstvårta. Och där man kan, vi dras ju också in i den typen av amerikanska debatter som dyker upp. Som bara för något år sedan var det väl den här liksom dokumentären som New York Times gjorde om det så kallade Nipplegate, apropå bröstvårtor. Där Janet Jackson i en sån här paus i Super Bowl råkade, ja, under det, jag tror en halv sekund så visas hennes bröstvårta genom förmodligen ett misstag där. Och som ju blev en enormt stor grej i USA, där liksom, om det var 250 000 tittare hörde av sig och klagade, och det blev en rättsprocess och det blev tekniska undersökningar hur det här uttaget kunde uppstå och hur man egentligen skulle göra direktsändningar och liknande. Och sen blir det en dokumentärfilm typ 20 år senare, vad hände egentligen och sådär. Och det där sköljer ju över oss också. Det blir ju en stor grej också här att sen när dokumentär, först blir det ju en stor grej när det händer, men sen också när dokumentärfilmen kommer och att vi upptas av sådana rätt udda amerikanska företeelser, tycker jag.
Mm.
Facebook och andra sociala medier har ju haft förbjudet, man får inte visa en kvinna som ammar, och ett franskt ortsnamn som kan tolkas som vulgärt kan liksom bli stoppat på Facebook. Och, ja, det finns en hel del sådana här exempel. Om man tar MeToo till exempel, så kom ju det från USA från början. Och det var ju en välgörande, vad kan man så kalla det för, kulturrevolution. Där fanns väldigt mycket bra i, som liksom skakade om många samhällen, inklusive det svenska, och uppstod en bra diskussion. Men de här avarterna som också blev med extrema uthängningar kom ju också från USA på olika sätt. Och det som lite grann solkat MeToo's minne eller liksom eftermäle. Det var ju synd att vi var tvungna att importera även dem. Liksom.
Mm. Och mycket ord kring sex som kommer från...
Ja, det kommer ju från porrindustrin rätt mycket. Så dels det finns ju liksom två typer av ord. Dels finns det ju de många ord som handlar om liksom saker som man gör som har med sexualitet att göra och sådär, som ju är från amerikansk porrindustri. Som det kan ju vara att man kallar en snygg kvinna som inte är helt ung för MILF till exempel, är ju rakt ifrån en slags porrkategori. Många är sånt. Sådana. Men sen kan det finnas annat i liksom debatten, i så man kallar, vad kan man kalla det för, könsrollsdebatten, som där argumenten och orden också är hämtade från rakt av från amerikansk debatt. Liksom.
Jag tänkte på det här med nyhetsbevakning.
Ja.
Där är ju verkligen så att de stora medierna i Sverige är ju superintresserade av vad som händer i USA.
Mm.
Och inte minst när det är presidentval. Mm. Det är som att det är mer intressant än våra egna val.
Ja.
Och det finns säkert statistik. Det måste ju vara så att det är ju liksom otroligt mer bevakat än i många andra länder. Just att vi riktar blickarna dit.
Ja.
Våra nyhetsdeskar.
Mm. Absolut. Jag citerar ju den här USA-kännaren som veteranjournalisten Per T. Olsson som sa att Sverige är det land i världen som bevakar amerikanska val mest, förutom USA själv då, men utav alla andra länder liksom. Och jag tror att han har rätt.
Har det varit så länge?
Ja, det har nog varit så hyfsat länge, men det har ju ändå tilltagit liksom, och det har blivit mer och mer, så att på något vis har ju vår utblick smalnat av rätt mycket. Konsekvenserna kan ju bli till exempel att det var ju först efter Rysslands angrepp på Ukraina som många svenskar upptäckte att det fanns några länder som låg där uttaget, mer än att man kunde liksom lite mer teoretiskt. Man har väl hört talas om både Ukraina och Vitryssland och sådär, men det var ju inte så många som kunde skilja på Minsk och Kiev. I vilket land låg de där egentligen?
Mm.
Trots att man då kanske kan räkna upp fem stadsdelarna i New York eller är bekväm att säga LA eller vad som helst. Liksom.
Mm.
Och då, om man då tar hur journalist, alltså hur har medierna bevakat? Ja, medierna har ju då, när Ukraina har nämnts i rubriker och sådär, då har det varit, vad gjorde egentligen Joe Bidens son Hunter i Ukraina?
Mm.
Och vad sa egentligen Trump och Zelensky i det där telefonsamtalet i Ukraine Gate, liksom, som en sån typisk amerikansk politisk affär. Men inte så mycket av det andra. Och det som sen Putin gjorde när han liksom la ut på Kremls hemsida, la ut den här hela, egentligen hela planen. Han skrev inte att han skulle anfalla Ukraina, men han liksom i god tid långt innan så skrev han hela sin liksom ideologi och historiesyn, det var ju, blev ju liksom ingen grej. Och man tittar på liksom vad SVT har, om man letar efter så här dokumentär eller faktaprogram om Ryssland och Putin, så har man kunnat hitta några stycken, men samtidigt har det varit då om hur många som helst, om inte bara om Trump och Biden i samband med valet, utan långt innan det, före detta presidenter i USA, deras fruar, en oändlig serie utav sån uppmärksamhet. Liksom.
Det är överrepresenterat.
Ja, det måste man ju säga. Och allting är ju liksom, allting som står i en tidning, allting som är i en sändning, allt som visar ju det här och nu, är ju, det kunde ju vara något annat. Allting är ju på bekostnad av allt annat. Liksom. Så att risken med det där, om man har det där stenhårda fokuset, så är det ju, risken är ju att man tappar bort något annat.
I ett kapitel så pratar du om hudfärg.
Mm.
I USA är det väldigt viktigt på något vis för dem att liksom sortera in i hudfärg. De pratar mycket om hudfärg.
Mm.
Vit, svart, latino.
Registrera det från vaggan till graven.
Ja, exakt. Mm. Vilket man kan ställa sig frågan till om det är övervägande negativt eller positivt eller bidrar till. Men kan du se att de influenserna har de rullat hitåt?
Ja, det har gjort jättemycket förstås. Alltså att influenserna med efter den här brutala kvävningen av George Floyd i Minneapolis, så klart att det fick konsekvenser även i Sverige, och den debatten sköljde över hit också. Sen kanske inte alltid får den typen av konsekvenser som man tror. Alltså det var inte så många dagar efter den där händelsen så uppstod en debatt om Linné, och skulle man riva statyer av Linné i Sverige för att han var någon slags tidig arkitekt bakom rasism och sådär. Det jag tycker, men det är ju inget konstigt att diskutera den typen av frågor och att det blev en stor uppmärksamhet kring det här med kvävningen av George Floyd och att vi skulle bevaka och i våra medier vad som hände i USA och även diskutera motsvarande frågor i Sverige. Det är inget konstigt, tycker inte jag alls. Men USA är ju väldigt speciellt när det gäller, alltså det är ett land som har inte gjort upp med slaveriet egentligen och som där slaveriet har spelat en väldigt stor roll i själva nationens uppbyggnad och där dessutom segregeringen av raser har överlevt väldigt länge. Amat Levine skriver i sin bok Svart historia om hur skillnaden mellan när liksom rasismen så att säga uppstod, skillnaden mellan hur de svarta slavarna från Afrika, hur de behandlades i USA jämfört med i många andra länder. I andra länder som i Brasilien och andra så hade man inte alls lika långt drivet rastänkande som man hade i USA. Vilket också sen gjorde att segregationen fanns ju kvar så otroligt länge där. Alltså att jag tror att det var, står i boken, alltså, om det var 67 eller om det var 76, alltså så sent i alla fall som alla stater tillät så kallade blandäktenskap. Ja, bara det ordet är ju rätt udda kan man ju tycka då. Mm. Och många av de soldater som krigade under andra världskriget som kom ifrån USA och svarta soldater som var med och krigade och bekämpade nazismen under andra världskriget. Och där då, liksom i Frankrike till exempel, när de var där, kunde gå på barer, biografer, bo på hotell och sådär. Så kom de tillbaka som vilken som helst, person som helst, kom de tillbaka till USA om de bodde i södern. Och så var de tillbaka i samma segregationselände. Så att bara ta den debatt som uppstår i USA och bara klistra in den i Sverige med som har andra problem och andra problem kring integration och allting sånt kanske inte alltid blir toppen.
Ett kapitel om kriminalitet och även kriminalpolitik.
Mm. Ja, där tycker jag det som är slående där tycker jag är att alla, och det gäller väl i samhället i övrigt, men alla aktörer inom den kriminella sfären, både så att säga, både brottslingarna, om man tar till exempel gängkriminella, men också poliserna som ska bekämpa dem och politikerna som ska också bekämpa brottsligheten fast på sitt sätt. Och alla verkar liksom titta åt samma håll och vara amerikanskt influerade. Så mycket av den här gängkriminaliteten började ju med MC-gängen, amerikanska MC-gäng som kom hit som på samma sätt som dagens gängkriminella ansågs ha högt våldskapital och som var bra på att inte säga någonting till polisen och hålla liksom inte bjuda på någonting så att säga och ganska tajt organiserade. Och sen har det där fortsatt, arvtagandet i det är mycket utav de här gängen, förortsgängen som är idag. Och de är ju, om man läser Diamant Salihus Tills alla dör om gängkriminaliteten, så ser man ju att det finns enormt många referenser till USA bland de gängkriminella själva. Inte bara rappan och rappmusiken och gangsterrapp och så här, utan också överhuvudtaget, alltså namn de tar på vad de kallar sitt gangstergäng eller enormt mycket. Och då de som då ska bekämpa det här, polisen, använder ju, tittar ju förstås också då mot amerikansk polis och hämtar inspirationen därifrån. Och sen ser man ju då politikerna, jag är ju så gammal så att jag har ju varit med under den tiden då man pratade om, skulle man verkligen kasta folk i fängelse? Skulle man inte avkriminalisera det ena eller andra? Och nu är det ju, vill ju alla, hela den politiska skalan, alla vill ju ha fler poliser, hårdare tag, längre inlåsningar, det är liksom hela grejen, och mer liksom inskränkande åtgärder. Det kan vara liksom visitationszoner, eller det kan vara alltså man införde nu alldeles nyligen i somras såna här kronvittnessystem som gör att om du skvallrar på en annan så medbrottsling så kan du få kortare straff. Och många av de där sakerna har man ju liksom redan sett i hur många filmer och serier som helst från USA.
Apropå det med rap, gangsterrappen, jag hörde en intervju med någon som hade då suttit inne ganska många år i fängelse. Mm. Han sa en liksom förändring som han beskrev, det var att nu för tiden var det många ganska unga som hade kommit in i fängelserna som... Han sa att alla trodde att de var rapstjärnor, så det gick inte att sova liksom, på nätterna för alla skulle... ja, det, som han beskrev det, det var ja, det intressant.
Ja.
Vi ska säga någonting om maten, vi var ju touchade lite på det förut. Man tänker ju hamburgare direkt, och det verkar inte finnas någon gräns för hur många hamburgerställen.
Nej, på Södermalm där jag råkar bo, där finns det, kolla det, över 20 utpräglade burgarställen. Liksom. Mm. Det är ju hyfsat mycket ändå.
Jag tycker många som startar verkar dålig fantasi. Det finns ju ändå ganska mycket andra.
Ja, men det verkar vara liksom ett omättligt behov. Jag skriver ju i boken där i förordet att en gång så när jag var i USA så på vägen hem på flyget så var det en FBI-agent som satt precis bredvid mig och vi började prata. Och han var brottsplatsundersökare och skulle... Han hade gjort brottsplatsundersökningen i O.J. Simpson-målet. Och vi pratade en del om det och sådär. Och sen, precis när vi skulle landa, exakt när vi skulle landa, så vände han sig till mig och så sa, what do you guys eat? Och då blev han liksom, insåg han att nu skulle han liksom landa i ett främmande land. Vad sjutton äter ni egentligen? Och jag kommer inte ihåg exakt vad jag svarade då, men nu hade jag kunnat svara, men det är precis som ni, så det är liksom inga problem. Mm. Du kan hitta exakt samma burgare, pizzor och liknande som du äter i USA. Men det som jag skriver i matavsnittet där, kapitlet, handlar hyfsat lite om burgare, eller väldigt lite egentligen, för att det tycker jag på något vis är självklart och det slår in öppna dörrar. Utan ja, det är mer om sånt här som till exempel glutenfobi kanske man kan kalla det, att det är det som liksom uppstod i USA där först, det brukar vara så här att först kommer ett antal bestsellers om att någonting är jättefarligt. Och i det här fallet var det då gluten. Och oftast är det då inte bara det uppenbara att man kanske kan få ont i magen, si och så, utan det brukar vara liksom cancer och så byggs det på så att det blir verkligen allmänfarligt. Och det här handlar ju om någonting som har funnits. Det ingår ju liksom i bröd sen hedenhös typ. Det är väldigt gammalt och det har folk ätit i alla tider liksom. Men plötsligt så är det mycket farligt. Och sen blir det som ett antal kändisar, amerikanska superkändisar, som säger att jag har slutat med gluten, gärna hos Oprah Winfrey. Och har man gjort det där och sagt det där, då är det sen liksom snöbollen igång. Och sen kan det bli hur stort som helst, och sen tar det liksom x antal år innan, oftast numera kortare och kortare, innan det kommer till Sverige. Och sen blir det då... Här jättemånga som uppfattar att de inte tål gluten och att de ska sluta med gluten, och ska man köpa glutenfria grejer och restauranger och barer och kaféer kan skriva att det här är glutenfritt och sådär. Ibland även på produkter som aldrig har haft gluten i. Liksom. Det var någon som hittade någon där det stod glutenfritt vatten på någon som hade köpt sån här bordsvatten eller flaskvatten liksom, där det stod att det var glutenfritt. Inte i Sverige, men någon annanstans. För att de flesta vet egentligen ändå inte liksom, vad är det där. Liksom. Det finns ju de som verkligen inte tål gluten. Och jag försöker inte spela ner det på något vis, men det är ju 1-2% som har celiaki och som absolut inte ska äta gluten. Då mår man dåligt på många sätt. Men det här handlar ju om att det är enormt många fler. Så att både det och veganrörelsen kommer ju från USA förstås också. Raw food är ju amerikanskt och mycket annat. Så många sådana trender blir ju liksom... Jag pratade med en matforskare i boken då, Richard Hellström, som säger att ett skäl till det, och kanske också ett skäl till mycket annat, att mycket andra amerikanska influenser får sånt fäste just i Sverige, är att vi inte är så traditionsbundna. Vi är liksom mer öppna i både ordets alla betydelser, också, eller både positivt och negativt. Vi liksom tar till oss saker och ting lättare. Vi har inte samma tradition som vi slår vakt om. Liksom. Om man då tar matmässigt, så det är mycket svårare att hitta restauranger som serverar, eller barer som serverar raw food eller vegansk mat i Italien eller i Frankrike, som har egna starka mattraditioner. Vi har inte, okej, det finns en mattradition i Sverige, absolut, men vi är liksom, och USA är på samma vis inte lika traditionella. Då kan man också ta till sig saker och ting som liksom typ uppstår, trots att det kan då vara, ja, så att säga, väldigt otraditionellt, okonventionellt och ganska långt ifrån hur människan har ätit under årtusenden.
Ja, vi är trendkänsliga,
ja,
på gott och ont.
Ja, precis.
Jag hoppar lite, eller jag har hoppat lite mellan kapitlen. Vi har inte hunnit prata om allt, men tiden rinner iväg lite, så jag tänker, är det någonting som vi inte har pratat om som du vill gärna ta upp, en pusselbit i boken?
Ja, en grej är väl det där, alltså, vad är problemet liksom?
Ja.
Okej, du har skrivit en hel bok här med massa huvud. De flesta som läser boken tror jag ändå blir övertygade om att det stämmer. Alltså att det, någon kanske tycker att det där exemplet var väl inte så bra, eller det, absolut, så kan det vara. Men det här liksom mönstret att vi idag tar extremt mycket från USA, det tror jag, i alla fall inte hittills hört någon som har liksom på något vis ifrågasatt. Men om man då, nästa fråga är då, okej, men finns det något problem inbyggt i det här, eller är det bara liksom lite intressant att se att det kommer från samma ställe? Och jag tycker att problemet är då, som jag sa i början där, inte att vi har tagit den ena eller den andra grejen. Och jag kanske själv gillar många amerikanska saker och så. Det är inte det liksom, utan det är mer där, vad är det vi egentligen missar? Jag sökte på ordet rasism. På Kungliga biblioteket har en dagstidningsdatabas. Liksom. Man kan söka på jättemånga tidningar, vad de har skrivit under den. Så tog jag ett år då, 2021, ordet rasism och fick som typ 12 000 träffar. Och så tog jag ordet ålderism och fick 340 träffar eller någonting sånt där. Och då kan ju någon säga, okej, vad vill du säga med det? Ålderism, det vet jag, vad är det för någonting egentligen? Jag har aldrig sett det ordet liksom. Nej, varför har jag aldrig sett det ordet? Ja, därför att i USA verkar det inte vara någon stor grej. Det finns säkert, det heter ageism, och det finns säkert en och annan bok som har skrivits om det och någon debatt och sådär. Men i ett land där presidenten är närmare 80 och motkandidaten närmare 80, och när det var fler kandidater inför presidentvalet så var det ett antal andra som också var i samma åldersgrupp. Och där i senaten så är, jag tror hälften är, i den förra senaten som jag, när boken fanns då innan. Nej, det var, det, nej precis, det är den gällande senaten då. Det, så var det över hälften som är över 65, och i Sverige är det enormt mycket, väldigt mycket färre. Och att det inte blir någon diskussion om den diskriminering som är rätt mycket mot äldre personer i Sverige, äldre människor. I många branscher kan det vara svårt att ens få, alltså att man kan uppfattas som, ja, lite passé när man är 40, och blir du arbetslös när du är 52, komma tillbaka till arbetsmarknaden är inte lätt. Så att det finns uppenbarligen ett problem där som inte har blivit särskilt stort i debatten och som sällan diskuteras. Och det tror jag är just att man, det inte finns ingenting att kopiera från USA och rakt klistra in rakt in här. För när vi tar de amerikanska debatterna så är det ofta att vi tar själva debatten, men också argumenten och orden och begreppen. Det tycker jag är ett ganska bra exempel på någonting som är liksom borttappat.
Ja, och allt, det händer säkerligen massa spännande andra saker i andra länder som vi kanske inte får reda på.
Ja, men absolut. Absolut. Och kultur förstås. Och lösningar på samhällsproblem finns ju också. Och alltså mycket intressant som är på gång som man riskerar att tappa.
Jag brukar alltid avsluta med frågan, förutom att läsa boken, har du något tips till de som lyssnar kring ämnet?
Det här är väldigt enkla tips på väldigt basal nivå. Men när man ska säga någonting och så kommer omedelbart upp ett amerikanskt ord som det första man ska liksom, det här begreppet så kommer upp direkt i huvudet. Så kan man ju någon gång och ibland fundera, finns det ett svenskt ord? Hejda sig några sekunder och då kanske man kommer fram till ibland att det fanns ett som var alldeles utmärkt och som också förtjänade sin plats att leva vidare. Det kan vara en sak. En annan sak kan ju vara att de här strömningstjänsterna som vi, många av oss prenumerera på och får in mycket amerikansk kultur rakt in i vardagsrummet. Det tog ju, förr tog det ju, men när en film hade premiär tog det ju liksom 5-6 år kunde det göra innan det liksom dök upp i Åmål på biografen där eller så. Men nu är det liksom, har vi det här. Men det finns också en stor möjlighet även vid de här amerikanska jättarna att hitta massa filmer och serier från andra länder. Om man letar lite, om man inte tar de allra mest populära, allra mest nedladdade och sådär, så finns det faktiskt, paradoxalt nog kan man säga, en större möjlighet än någonsin tidigare att hitta. Jag har liksom kollat själv på ganska mycket serier från, jag har sett liksom serier ifrån Spanien, Kroatien, Tjeckien, Finland, ja, alla möjliga länder, Frankrike och sådär, som ja, inte fanns tillgängliga på samma vis tidigare. Men man måste leta lite.
Tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med. Det var kul.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.